Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Hej och välkomna till Amerikabrevet med mig Fanny Reuterswärd. Det här är en podcast om hur det är att bo och jobba i New York. Och i varje avsnitt så träffar jag en svensk tjej eller kvinna som har gjort den här staden till sin. Podden görs i samarbete med Rundfunk Media. I veckans avsnitt träffar jag Victoria Dahlberg, influencer och entreprenör med det egna märket North Fifth and Sunny.
Hemma i Sverige känns det så skönt. Om man vill lösa en grej, då finns det ett sätt att göra det. Här, det finns 100 olika sätt att göra allting. Och hur ska man kunna veta var man ska börja? Så ibland känner jag att det är bara att leva i New York kan ibland vara ett helt ett jobb.
Victoria är en sprudlande glad tjej, sådär så att det verkligen smittar av sig. Men i det här avsnittet berättar hon även om en tuffare tid då hon bland annat var sjuk i anorexi. Här kommer Victoria Dahlberg.
Jag heter Victoria Dahlberg. Jag bor i New York City i Williamsburg här i Brooklyn. Jag jobbar som digital content creator och är grundare av märket North Fifth and Sunny. Det bästa med mitt jobb är att jag varje dag får jobba med min passion och att jag får planera min egna tid.
Och vi sitter här i din jättefina lägenhet i Williamsburg som det känns som jag redan har varit i, för jag har ju sett den på din Instagram. Hur länge har du bott här i New York?
Jag har bott i New York sedan mars 2015, så snart 4 år. Och har bott i samma lägenhet under tiden. Japp. Yep.
Har du något starkt minne från din första tid här i New York?
Jag kommer ihåg att jag kände frihet efter bara första dagen jag flyttade till New York. Men jag kände mig aldrig hemma riktigt i Sverige. Av massa olika anledningar så fort jag kom hit så kände jag att New York är en stad där man kan vara sig själv. Man kan göra precis vad man vill, man kan se ut hur man vill och ingen bryr sig. Det är typ det största, starkaste minnet och intrycket som jag kände när jag flyttade hit.
Och kan du berätta lite kort om vad du gjorde i Sverige innan du kom hit?
Ja, så i Sverige, jag har utbildning inom fotografi. Jag började, mitt fotointresse började redan i gymnasiet, men det var så länge sedan så vi behöver inte gå in på det. Sen började jag på grundskola fotografi på Folkuniversitetet 2 dagar i veckan, och sen ansökte jag till Fotoskolan Stockholm. Gick där i 2 år heltid, jobbade därefter som fotoassistent till Mattias Edvall. Modefoto, var mycket onset med på plåtningar, började bli väldigt intresserad av interiör och set design. Efter det så jobbade jag som visual merchandise. Efter det så blev jag retuschör, photo editor på Peace and Understanding och jobbade mycket med H&M. Så mitt senaste jobb jag hade i Sverige då var photo editor, och det var via det som jag hade möjlighet att flytta till New York.
Har New York alltid varit en dröm för dig, eller var det lite mer av en slump att hamna här?
Jag hade aldrig tänkt på att flytta någonstans överhuvudtaget. Jag var väldigt försiktig när jag bodde i Sverige. Jag reste inte jättemycket. Jag var väldigt orolig över det mesta i livet. Hade inte riktigt några planer så att flytta någonstans. Men sen så var jag här på semester i 7 dagar och i princip blev headhuntad till ett jobb som jag då bestämde mig att självklart så ska jag ta den här chansen.
Vad modigt får man ändå säga. Om du inte hade tänkt på det tidigare. Och många känner nog igen dig från Instagram. För du har, senast jag kollade, över 135 000 följare. Vilket är ju helt, alltså helt enormt. Hur kom du in på den banan? Hur började din resa till internetstardom?
Bra fråga. Många har frågat det. Och ibland har jag inte tid att svara på de DM. Så nu är det jätteskönt att jag får dela det med alla svenskar i alla fall. Eller de som förstår språket. Så när jag flyttade till New York, jag känner också att jag skulle kunna prata 30 minuter om visum här, men jag tänker att det får vara kanske en annan podd. Men när jag flyttade till New York så började jag jobba som photo editor på Gloss Studio. Och i princip då får du ju bara jobba för det företaget. Men igen då, min passion och min bakgrund kommer ju från fotografi och också då interior. Så jag började rent av, liksom, vad ska man säga, glädje och passion att plåta flitligt i min lägenhet och mig själv och outfitbilder och allt jag tyckte var kul att plåta. Och använde väl lite hashtags och gjorde det väl mest för att det var väldigt kul. Men då blev jag i ett väldigt tidigt stadie vad ska man säga, uppsnappad av Urban Outfitters. Så nu har jag jobbat ihop med Urban i över 3,5 år. Så det var lite den vägen allting började. De trodde på mig och jag minns att efter jag hade bott här i 6 månader bara så, och hade ingen stor following eller någonting, så ville de jobba med mig. Och då blev det då att vi gjorde lite fotoprojekt tillsammans och sådär. Och det, jag tror det är tack vare dem mycket att min sida började växa. Och folk fick upp ögonen på vad jag gjorde. Och ja, det var av ren glädje och passion.
Ja. Men det är jättehäftigt att de hörde av sig till dig, att de hittade dig liksom i den här Instagram-världen som är ju så stor och det finns så många som håller på med det här. Vad tror du det var hos dig som stack ut, som de såg och bara, åh, det här vill vi ha?
Jag vet inte riktigt, men jag tror kanske att min estetik är väldigt lik det de gör. Jag älskar Urban Outfitters, jag har alltid varit ett jättestort fan. Och de är en jättestor inspiration för mig in general. Men jag tror väl mycket att det var estetiken de gillade. Och jag vet att nu när jag har jobbat med dem under så lång tid, så vet jag också att mina bilder gav ett väldigt högt engagemang hos deras följare. Så jag tror att det var bara en bra match från bådas håll.
Och hur mycket tid ungefär skulle du säga att Instagram tar? Hur mycket tid lägger du liksom på att plåta och redigera?
Jag tror att jag har lagt ner nästan dygnet runt. När jag jobbade på Gloss Studio så jobbade jag där när jag flyttade hit 6-7 dagar i veckan. Ungefär 10-12 timmar om dagen. Så det var inte många timmar jag var ledig. Men de timmarna jag var ledig spenderade jag till att plåta för Instagram. Så det var tidiga månader. Upp, plåta, sena kvällar redigera. Och sen körde jag på så i princip i 2,5 år tills jag bestämde mig att börja göra Instagram. Eller började, tills jag insåg att jag ville satsa mer på mitt egna varumärke. Så igen, typ, och jag tror om man har passion för det så it doesn't bother. Det var alldeles så att jag kände att jag måste eller borde. Jag bara vill. Jag älskar att skapa någonting. Jag har alltid väldigt höga och stora visioner i mitt huvud. Och sen när jag får ut det och utlopp för det, så ger det mig en glädje som jag jättesvårt kan beskriva. Jag kan beskriva det som att det är samma glädje som när jag gjorde mål i innebandy som jag spelade när jag var typ 14. Det var en grym känsla.
Men till skillnad från andra influencers så känns det ju som att Instagram verkligen är ditt medium, i och med att du har den här bakgrunden med fotografi och bild och sådär. Vad är det i det som lockar? tankar? Liksom? Varför hamnar du i den karriärsbanan, tror du, från början?
Jag tror att det blev mer... Att jag hade aldrig en tanke på att det skulle bli en karriär eller att det skulle bli ett jobb. Jag gjorde det rent bara för att jag ville inspirera, eller jag vet inte om det var det jag ville. Jag fick ut någonting av att skapa en estetiskt fin bild då, eller det bästa jag kunde göra at that point, och sen posta den och skriva någonting. Det gav mig ett, vad ska man säga, kreativt utlopp. Sen att det så småningom blev en business och mitt heltidsjobb, det var aldrig någonting som jag ens hade funderat på eller drömt om. Precis samma sak som egentligen att flytta till New York. Båda hände bara.
Du slår mig som en väldigt så här, glad och sprudlande person, och det är lite den bilden man får på Instagram också, att du alltid så här, leende och alltid på väg någonstans. Men när vi pratade tidigare, du och jag, så berättade du att det inte alltid har varit så i ditt liv. Vill du gå och berätta lite mer om det?
Absolut. Om lite som vi pratade om tidigare idag också. Jag sa att jag jättegärna vill dela lite med var jag kommer ifrån och hur jag peppar mig själv till att försöka vara glad. Så jag växte upp med liksom skilda föräldrar, och de skilde sig när jag var 5, tror jag, 6 år. Det var lite rörigt. Våran pappa var alkoholist, så... säkert många där ute som känner igen hur det känns att växa upp med en alkoholiserad förälder. Jag är mittenbarn, så jag har ju en lilla syster och en stora syster. Så vi tre och mamma har ju på något sätt försökt att liksom... vi har växt upp tillsammans. Så pappa har varit med lite till och från. Men sen också när jag... Jag tror att hela den biten gjorde att jag blev ett väldigt oroligt barn. Och jag har alltid varit väldigt orolig och försiktig i hela mitt liv. Och när jag var 12 eller 13 så fick jag jättegrov... när jag var 12 eller 13 så fick jag anorexia. Och det är någonting som jag aldrig har nämnt. Jag har inte berättat för någon i sociala medier eller någonting sånt förutom nu. Och det är väl någonting som jag... på något sätt skulle vilja dela med mig mer av, för jag tror att det är viktigt att visa också på att allting inte alltid är perfekt, och att jag också har mycket saker som jag har från bagage, men också mycket saker som jag delar med idag. Så jag var ju jätteung när jag fick det, och jag hamnade på sjukhus. Var väl på sjukhus i några månader, jag fick hoppa av skolan, och det tog ju jättemånga år tills jag kom tillbaka till att må bättre. Men även om man, för de som vet också, bara för att man har anorexia och att man ser smal ut, även om man så småningom liksom börjar öka på vikt igen, så betyder ju inte det att man mår bättre. Så jag har ju dealat med ätstörningar och kroppskomplex och utseendekomplex i hela mitt liv. Och mycket av fotografin, att hur jag kom in på fotografin, är faktiskt för att när jag gick i fotoskolan så plåtade jag mycket projekt. Jag var väldigt konstnärligt lagd, så då plåtade jag mycket projekt med ett stativ där jag fotade mig själv i långa slutartider och gjorde mycket om min kropp, för att på något sätt, det var mitt sätt att försöka acceptera och bli av med mina tankar om min kropp. Och jag har alltid varit väldigt smal. Och jag hade ingen fel på min kropp överhuvudtaget. Det var någonting i mitt huvud bara som spökade. Så jag har haft hjärnspöken i hela mitt liv, och dagligen så jobbar jag fortfarande med dem. Men nu äter jag och mår bra, så det är jag glad över.
Var det någon period som var extra tuff?
Det var faktiskt hela den här ätstörnings- och anorexia-biten började ju tidigt. Jag är inte 100 på år här nu, men kanske jag började väl när jag var 12 och kanske började väl rundas av när jag var runt 17. Men då hade jag ju otroliga hjärnspöken och jag var orolig och deprimerad till och från. Men en jobbig grej som hände då var att jag var med i ett litet bråk, kan man säga. Men jag blev misshandlad av en kille som slog ut mina framtänder. Och det var också i den här perioden i livet där man går i gymnasiet och man är redan, eller jag var otroligt osäker, och då med ett par framtänder som då fick ersättas snabbt med ett par plasttänder som ramlade av så fort jag åt ett äpple, var ju inte heller då speciellt kul. Så jag vet att jag gick till tandläkaren 13 gånger under ett år runt 18-årsåldern och hade då precis försökt att komma ifrån det här med kroppsideal och hade väl på något sätt försöka få mig själv att må bättre. Och var även då inne på att sluta dricka alkohol. Men ja, det var ett minne som var väldigt jobbigt i mitt liv.
Hur kändes det då? Alltså hur känns det att vara så här tonåring och dela med alla de här problemen och sen får man tänderna utslagna som är helt fruktansvärt. Hur handskades du med allt det här?
Alltså helt ärligt, anoxiabiten har jag nog förträngt i hela mitt liv. Jag har aldrig pratat om det. Jag har pratat lite med mamma ibland om det och då bryter vi ihop såklart. Och mina systrar. Men tänderna, det blev ju rättegång och då förlorade vi ju då såklart, för då var det ord mot ord och ja, det var en helt fruktansvärd upplevelse. Men jag vet inte, jag tror att jag på något sätt, min mamma brukar alltid säga till mig att jag har ganska stor självinsikt. Så jag försöker ofta hitta humor i jobbiga saker. Och det är inte för att på något sätt inte ta jobbiga saker seriöst, men det har hjälpt mig jättemycket att komma vidare. Jag hade aldrig kunnat gjort något av det här utan min familj, såklart. Det betyder allt för mig. Så de har alltid funnits som största stöd. Men det är väl liksom, jag tror inte att min barndom egentligen var rörigare, eller tonårsuppväxt var rörigare än någon annans. Men det var ju bara otur att det var ju så mycket som hände samtidigt. Igen, jag var otroligt förvirrad under hela gymnasiet. Ibland tänker jag nu på när jag träffar tjejer eller killar i 20-årsåldern, så tänker jag, gud, tänk om jag hade varit där när jag var i den åldern. Det är helt fantastiskt. Men nej, inte jag.
Det är ju en sån, man är så skör. Det är en sån omvälvande tid på så många sätt, både mentalt och fysiskt. Men när kom brytpunkten liksom? Vad var det som gjorde att du kunde börja må bättre? Eller tillåta dig själv att må bättre?
Det var helt ärligt ungefär 2 år sedan när jag bodde i New York. Jag mådde inte bra i Sverige överhuvudtaget. Jag kände mig aldrig bekväm, jag kände mig aldrig hemma, jag kände mig alltid, kan man säga, malplacé. Jag kände att jag inte tillhörde. Stockholm var inte rätt stad för mig, i alla fall inte då. Så när jag fick chansen att flytta till New York, då kände jag bara att jag måste göra någon förändring, för jag mår inte bra av det här. Och jag vet inte exakt varför jag aldrig kände mig hemma i Stockholm. Jag kan tänka mig nu att mina vänner och sådär, nu känner ju för sig mina vänner mig så de vet ju, men jag tror inte att någon förstod att jag inte mådde bra, för jag har alltid försökt att hålla en så här glad fasad. Men mental hälsa är så otroligt viktigt.
Jag tänkte att vi skulle komma tillbaka till det, hur liksom de här knepen som du har hittat för att må bättre, för det vet jag att du pratade om tidigare också. Men jag tänkte först fråga, för att en av dina systrar då, Josefin Dahlberg, hon har ju pratat ganska öppet om sin nykterism och även skrivit en bok om det, tror jag. Och hur var det beslutet för dig att ta? Var det liksom lätt att besluta sig för att sluta dricka, eller vad ledde fram till det?
Jag har varit nykter nu i 4,5 år, och det är ju, jag skulle säga, 100% tack vare mina 2 systrar. När de valde att sluta dricka så gick jag mycket i kyrkan på Al-Anon och AA-möten med dem och ibland utan. Och när man hör många då dela historier om varför man inte ska dricka alkohol, då finns det inte många när du har gått i de mötena efter ett tag, det finns inte många anledningar du kan komma på som varför alkohol är bra för dig. Så jag insåg ju också att alkohol inte är bra för mig i alla fall. Vissa kan säkert dricka alkohol och det går hur bra som helst, men nej, inte för mig. Så det var en speciell kväll och helg faktiskt, där jag kände, jag vaknade upp dagen efter och kände att jag ska aldrig mer dricka alkohol i hela mitt liv, och jag har aldrig mer gjort det, och jag kan lova att jag, eller ja, jag tror jag aldrig kommer göra det i hela mitt liv. Det är ingenting som jag tror på eller är i behov av.
Och hur här i New York tänker jag så här, många kanske kommer hit för att festa och tycker att det är lite av en partystad. Hur bemöts man som nykterist? Är det enklare här eller är det svårare?
Jag var bara nykter i Sverige tror jag i ett halvår, men jag i Sverige, jag kommer inte ihåg riktigt. Jag tror inte att det var några konstigheter. Ibland har jag ju heller ingen verklighetsuppfattning, så att jag fattar ju inte. Om det kanske var svårt, jag vet inte, men jag uppfattar inte som det. Här är absolut inga konstigheter. Folk är bara, åh, grymt, jag är också nykter. Så nej, inga konstigheter överhuvudtaget. Plus här är det väldigt trendigt nu med att inte dricka alkohol. Så det är inga konstigheter.
Du och din syster Josefin, ni verkar ju vara väldigt nära varandra. Hur har er relation påverkats av att du flyttade till andra sidan Atlanten?
Alltså vi är ju syskon, så ibland i livet är man ju mer nära och ibland är man ju mindre nära. Men jag tror att vi har ju kommit, liksom, vi båda växer upp och man kommer över vissa saker. Så nu, det är ju bara så, det är ju bara 7 timmar ifrån i princip. Så mamma och Jossan har varit här och hälsat på, ibland åker jag och hälsar på. Så, och vi pratar ju på WhatsApp ganska ofta och skickar ju bilder och filmer och djur och moon och allting varje dag nästan. Så, och nu har vi också, jag pratar mycket med vår stora syster också. Så jag och mina 2 systrar har en sån här Instagram-grupp på Messenger där på DM. Där det är 99% djur. Och gulliga djur som gör roliga saker. Och sen bara massa kärlek. Så nej, och de är också så här, min familj är mitt största stöd. Och också så här, New York. Jag vet inte, det är säkert fler som känner igen sig, men New York är en så stor stad med så mycket människor och man kan känna sig så otroligt ensam här. Om man är borta från sin familj, många av mina vänner flyttar. Folk flyttar ju till höger och vänster, de har problem med visum, de kan inte bo kvar, de flyttar till en annan stat. Så många av dem jag lärde känna när jag flyttade här, ingen av dem bor kvar. Så nu, de flesta vänner jag har här är egentligen någonting business related. Så det känns jätteskönt ibland att bara kunna ringa hem till familj och vänner och bara få prata lite svenska och nu prata svenska med dig. Så ja, svarade det på frågan. Okej, magiskt.
Det är konstigt hur det är en så stor stad med så mycket folk och att man ändå kan känna sig ensam, tycker jag. Att det där är så märkligt hur det går ihop. Men jag tänkte att vi skulle knyta tillbaka till det här då, dina knep för att må bra, för det pratade vi ganska mycket om förra gången vi sågs också. Och jag vet att du nämnde en bok som du har läst, bland annat. Finns det någonting där som du kan dela med dig av?
Jag kan tipsa om en bok. Den heter The 4 Agreements, som jag var helt frälst över när jag läste första gången. Men de tipsen som jag fick från den boken i alla fall, det var att aldrig ta någonting personligt. Och när du fattar den biten så är livet mycket, mycket enklare. Det handlar, och jag är ganska bra på att inte ta saker personligt, men i vissa fall inser jag nu att jag faktiskt har gjort det. Så det är toppen. Jag började göra yoga regelbundet, som har fått min regelbundna hjärtklappning som jag tydligen har levt med i hela mitt liv att försvinna. Och det har ju säkert mycket med andning att göra. Så jag har lärt mig andas. Så nu gör jag regelbunden yoga i alla fall 3 gånger i veckan. Det kan vara vilken yoga som helst. Jag är ingen expert. Jag har knappt någon aning om vad det heter det jag gör. Men det funkar för mig. Det är 2 grejer. 3. Påminn dig. Jo, den viktigaste då, som jag nyligen har kommit på här. Jag har insett att min ångest som jag då också har levt med i hela mitt liv kommer från mig själv. Det önskar man ju också. Det har ju folk sagt till mig då. Gud, var inte så hård mot dig själv. Jag är också Virgo. Så Virgos är ju kanske också lite mer hårda mot sig själva när det gäller perfektion, detaljnivå, etc. etc. Så jag brukar alltid säga till mina vänner, vet du svårt det är att vara mig, eller vet du svårt det är att vara en Virgo, för man är sin hårdaste kritiker. Men nu har jag insett det bara de senaste veckorna här, att ibland så måste jag let go of och bara get things going, och allt behöver faktiskt inte vara perfekt.
Hur nådde du den liksom realisationen? För jag tycker det låter väldigt sunt och väldigt bra att inte vara så hård mot sig själv. Och man är ofta sin egen liksom tuffaste kritiker. Men hur ska man gå tillväga om man vill släppa lite på de kraven?
Men jag upptäckte det nu när jag är frilansare här i New York. Och jag jobbar ju, jag lanserade North 15 Sunny för ungefär en månad sedan. Och insåg, jag gör allting själv. Jag jobbade med Josefin, en magisk tjej, svensk, i en månad, men tyvärr så flyttade hon tillbaka till Sverige. Men både innan, under tiden och nu efter så insåg jag att de kraven jag har på mig själv är helt orimliga. Och det har jag då fått bekräftat av alla då jag jämför mig själv med företag som har varit uppe då, som jag nu har kommit på i 5 år. Jag förväntar mig så mycket av mig själv i hela tiden. Ingenting är någonsin bra. Är någonting bra så kunde det också inte ha gått bra, och vad hade hänt då? Så jag har bara haft, jag har insett nu att jag orkar inte leva så längre. Jag orkar inte leva med att vakna upp med en hjärtklappning för ett krav som jag har satt på mig själv. Det funkar inte för mig längre. Nu 2019, då blir det också organisation, struktur och vara snäll mot sig själv. Det tänker jag.
Är det dina nyårslöften?
Ja. Jag ska använda suit, alltså kostym då, mer ofta, för det tycker jag är skitsnyggt, jättesnyggt. Jag ska kolla, det här är mina nyårsresolutions. Använda kostym mer ofta. Titta på nyheterna av något slag 30 minuter varje morgon. Var bättre på organisation och struktur. För allt det är väldigt rörigt in the back end. Och att vara mer snäll mot sig själv och låta saker ta tid.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ja, för det känns, jag är riktigt nöjd med dem. Ska jag bara hålla dem.
Men du sa också att du har blivit bättre på att säga nej till saker. Stämmer det?
Ja, igen, precis. Sista gången vi såg så nämnde jag ju det. Man önskar ju att man kunde alltid hjälpa och ställa upp och säga ja till allt och gå på alla event och alla middagar och allting som man blir inbjuden till här för att supporta och för att allting är kul. Men jag har insett också att det är helt omöjligt att göra det, tyvärr. För då kommer jag bli utbränd en vacker dag. Och Jag brukar ha så här vecko-catch-up med mamma. Där hon säger så här, ta inte på dig för mycket nu för du kan inte bli utbränd, inte i det där landet. Och jag bara, dig. Ska vi ta health insurance nu eller? Det är ju också typ en annan podcast. Men nej, jag försöker verkligen tänka på att inte jobba ihjäl mig. Även då, jag jobbar ju säkert nu väldigt, väldigt mycket. Men ja, det tänker jag på jättemycket. Att våga säga nej, och det är okej att säga nej. Man behöver aldrig göra någonting. Det är du som skapar ditt liv. Och jag tror att om du tänker för mycket på vad andra tycker och vad andra tänker, så lever du ju inte ditt liv, utan det är okej att säga nej.
Det känns väldigt så här moget att komma till den insikten också, speciellt när man jobbar med Instagram så mycket som du gör. För jag kan uppleva att Instagram sätter en väldigt så här stress på hur man ska vara och vilket typ av liv man ska leva. Eller att man ska posta regelbundet och posterna ska vara jättebra och få jättemånga likes. Hur ska man hantera det?
Det var jättebra, för ja, exakt så är det ju typ. Så har jag ju känt ofta. Men det jag gör då, det som jag tänker på, det är att så här, självklart så ska man ju alltid göra så gott man kan. Och det är också en sån grej som jag tänker på. Gör så gott du kan nu. Det är det enda du kan göra. Om du gör ditt bästa så kan du inte göra mer. Så gör ditt bästa och sen få perspektiv. Det här är typ det bästa jag har kommit på. Alltid ha perspektiv till det. Om du mår dåligt, är orolig, om du vaknar upp och har en oroskänsla, vad är jag orolig över? Ja, den där Instagram-bilden. Om du har den känslan, få då en reality check. Och få då ett perspektiv till vad du bekymrar dig över. Folk i det här landet, de svälter. Folk, inte det här landet då kanske. Folk i den här världen, de svälter. Det är krig. Folk blir sjuka. Var tacksam över det du har. Det är en sån som jag ständigt påminner mig om, att vara tacksam över det du har och tänk på det du faktiskt har istället för att hela tiden söka efter det du vill ha eller det du inte har.
Många skulle ju nog beskriva New York som en så här otroligt hektisk stad där man kanske tappar bort sig själv lite och där det är väldigt svårt att liksom ta hand om sig själv och hitta den här balansen. Men det verkar nästan som att du flyttade hit och här hittade du balansen. Var det lite så?
Ja, alltså både ja och nej. Men faktiskt, jag tror att jag upptäckte livet när jag flyttade till New York. Jag blev inspirerad av att alla såg olika ut. Jag blev inspirerad av att den första frågan jag fick var inte vad jobbar du med. Folk var intresserade av min dialekt, vad jag hade gjort idag, hur jag mådde, varför. Öppenheten här, kulturen. Alla är otroligt öppna. Folk är väldigt positiva. Alla tror på dig. Så jag kände väl att jag föddes på nytt när jag flyttade hit. Sen tror jag nu faktiskt att jag inser, jag var precis i Los Angeles i 4 dagar. Och min första dag i LA var jag så frustrerad, för allting tog så lång tid. Det var långa avstånd, man kunde inte göra 19 saker på en dag, utan man kunde välja 2 kanske och sen var liksom dagen slut. Så det var den resan, tror jag, betydde, alltså den resan var nog den mest betydelsefulla resan jag gjort på väldigt länge. För nu när jag kom tillbaka till New York så insåg jag vilket orealistiskt liv man lever här, då precis som du sa, pressen och trycket på det livet man lever här, det är insane. Man förväntas, eller igen då kanske, jag förväntar mig otroligt mycket av mig själv, att jag ska hinna göra alla de här sakerna på typ 2 veckor. Nu har jag mer realistiska mål, att så här, okej, under 2019 så är det grymt om det här händer. Och då känner jag att då kan jag relaxa lite mer och inte hela tiden behöver ha en press på mig. För nej, jag orkar inte leva så längre.
Men vi var inne och nosade på det förut och jag tänkte att du skulle få berätta nu om ditt nya märke som du har lanserat, North Fifth and Sunny. Grattis, det är så himla roligt. Berätta vad det är för den som inte vet.
Ja, tack så mycket. Jo, men precis. North Fifth and Sunny är då ett brand som jag lanserade för en månad sedan. Vi säljer broderade kuddfodral Och då kan du också lägga till en eco-friendly pillow insert. Och sen har vi en accessoire för dig också. Då en tote bag som det står Meet Me in New York på. På Instagram kan du hitta oss under @northfifthandsunny. Och varför jag då ville skapa det här brandet var efter jag har jobbat med så många olika företag på, via Instagram, så blev jag ju såklart jätteinspirerad och alla har varit så peppiga och folk har trott på en och då blir man ju övertagad själv, så man bara, jag kan det här. Och när jag skulle starta, jag hade ju ingen aning om vart jag skulle börja. Och ibland frågar folk, gud, jag vet inte ens vart jag skulle börja. Jag bara, jag hade ingen aning heller, utan man får liksom bara hassla sig through och sen figure it out. Så hade jag gjort om allting idag så hade jag gjort helt annorlunda. Men jag tror ju också på filosofin get the ball rolling and figure it out later. Du kan alltid ändra saker, men jag tror bara att det är en väldigt stor skillnad att säga att man ska starta någonting och sen verkligen göra det. Men tanken bakom brandet då är att jag tycker själv att interior och fashion kan vara lite väl stiff och seriöst ibland. Så jag ville skapa ett roligt interior brand. Och därför är våra designs då lite cheeky. Och förhoppningsvis kan folk hitta sin egna favorit. Och de är också designade för att mixa och matcha. Vad jag hittade där ute var... antingen så var designen kanske lite för barnslig och nästan allting var gjort i polyester eller tryck. Så vi ville skapa, det är egentligen bara jag då, men det känns som att det är vi. Vi ville skapa ett lekfullt brand skapat för dig och ditt hem med en hög kvalitet. Så vi har inga, vi använder bara naturmaterial, inga plaster. Och vår eco-friendly pillow insert är då gjord av 100% recycled material.
Skickar ni till Sverige än, eller är det lokalt här i USA?
Vi har börjat med US only. Men nu får vi så mycket request från Sverige och UK. Så det är någonting jag verkligen kollar in på. Men igen, det kommer hända säkert 2019. Men det är verkligen någonting som vi har keep in mind. Men nu så... ja, nu kommer den här sändas och då har vi redan lanserat då. Men i januari, 15 januari till 15 februari kommer vi ha vår egna pop-up store inne i Showfields. Som är en supercool ny shoppingmall här i New York.
Och det är ett jättebra tips för den som är i New York och besöker stan. Även om när det här sänds så har januari redan passerat. Men man får kolla på Instagram så kanske man kan se om du har några andra pop-ups eller så. Men var kommer namnet ifrån? För det tycker jag är så fint.
Då kommer det från... Jag har ju bott i den här lägenheten sen jag flyttade hit. Och min lägenhet är Soli. Och jag bor på North Fifth och Bedford. Så då blev North Fifth and Sunny namnet på företaget. För jag började ju här. Det var här allting började. Och oavsett vad North Fifth and Sunny kommer bli i framtiden så... kändes det som ett självklart namn för brandet.
Och vad har du för planer i framtiden? Nu gör ni kuddfodral och tote bags. Vad kommer vi se framöver?
Det är en jättebra fråga. Jag ser North Fifth and Sunny som ett community. Vi har roliga planer. Får vi se om det här har lanserats då. Men vi jobbar på en blogg som heter Pillow Talk. Vi vill skapa... en gemenskap och involvera andra brand med vårt egna brand där vi kan representera och intervjua andra startups och dela deras historier och tips och tricks med hur det är att vara egen företagare och då även folk får se en inblick i deras businessverksamhet. Så jag ser N5 & Sunny som en community och i produktväg så vågar jag inte spoila någonting at this point. Men to be continued.
För mig som lyssnar nu och hör det här för första gången så låter det som att North Fifth & Sunny handlar mer om, alltså det är mer än bara produkterna, det är mer än bara konsumtion, att det ska också vara ett community där man kanske kan connecta med andra som inte vet jag, går i entreprenörstankar eller har idéer som de vill förverkliga och som du var inne på också, så här, leva sin dröm. För det låter lite som att det är där du är nu, att du liksom lever din dröm. Stämmer det?
Exakt, precis. Och jag känner nu också, eftersom jag har bott här nu som sagt i snart 4 år. Jag har postat en bild på mig på Instagram. Men jag känner nu att jag vill börja dela med mig av min resa. Så jag är jätteglad att vi gör den här podden där jag får, i alla fall på svenska nu, dela med mig lite av mitt liv och hur jag tänker och hur jag kom fram till det jag gör idag. Men sen också för North 15 Sunny att jag har varit i en panel hittills och nu snart gör jag en till. Och vi ska samarbeta med Petit Studio som är ett grymt varumärke här i New York. De har en magisk flagship store i Soho där vi ska sälja våra kuddar också. Och då på den launchen så ska vi göra en liten panel. Då igen får jag dela med mig av min story och folk har möjlighet att fråga frågor och tips och råd om hur de kan gå vidare med deras dröm eller få jobba med deras hobby. Så mitt mål är då med N5SN att vi ska kunna sprida det budskapet och att folk ska i oss försöka hitta den supporten och tron att de också kan.
Det är så kul för att det känns som att, eller man drar lätt den slutsatsen att är man en Instagram-personlighet så är man exhibitionistisk lagd, men så behöver det alltså inte vara.
Nej, absolut inte. Jag tror att det är en jättestor skillnad ibland på en Instagram. Alltså, jag tror tyvärr kanske att folk har en förutfattad mening om de går in och tittar på ett konto och sen träffar personen i verkligheten. Och jag känner ju verkligen att jag har ganska mycket att dela som jag inte har gjort för att jag helt enkelt är lite försiktig och inte riktigt vet hur jag ska göra det. Men nu jäklar, 2019 känner jag att nu bjussar jag mer på det. Och det, jag vet inte, jag vill omorganisera lite så där, i mitt jobb och det jag gör och hur jag tänker och så jag känner mig riktigt taggad på det.
Jag känner mig taggad. Det ska bli så himla kul att följa både dig och ditt varumärke och se var ni hamnar någonstans det här året. Och så tänkte jag när vi ändå är inne och pratar om inredning, så man har ju sett din lägenhet och man följer dig på Instagram ganska mycket. Kan du berätta lite om din inredningsfilosofi här hemma? Den är jättefint dekorerad. Vad är din stil?
Det första jag gjorde när jag flyttade in det var att måla lägenheten vit. Så vita väggar och sen tänkte jag då mycket gröna växter. Jag älskar plantor. Får ofta frågan, hur många plantor har du i din lägenhet? Så nu har jag faktiskt tänkt att jag snart ska räkna och posta så här många är det, för jag har faktiskt ingen aning själv. Men det är mycket det som grund, tänker jag. Vita väggar, mycket gröna planter och sen gillar jag inte takbelysning utan jag gillar ljuskällor som kommer alltså underifrån eller från väggar. Så därför jag har mycket så här, ljusslingor överallt. Så det är typ de tre grunden. Sen just nu är jag inne på velvetmöbler. Innan var jag inne på mycket naturmaterial, så typ bomull och så. Och sen tycker jag om man ska addera några syften Sannis kuddar så blir det extra välkomnande och roligt att komma hem.
Hur ser en vanlig dag ut för dig?
Den är jätteröriga alla mina dagar. Men nu inte nu längre, för nu är 2019. Nu ska jag börja med strukturorganisation. Men mina dagar ser alltid väldigt olika ut. Och det är jättekul. Samtidigt som ibland jag behöver liksom lite organisation och struktur. Men jag försöker ofta gå upp i hyfsad tid och göra någon slags exercise på gymmet. Yoga eller något träning av något slag i alla fall. Och sen kaffe. Iskaffe med almond milk. Och sen jobbar jag ju mycket hemifrån. Så jag sitter mycket vid min laptop här hemma och plåta content hemma eller ute på New Yorks gatan med någon vän och sen springer på möten mycket i Manhattan. Så det i den ordningen eller motsatt ordning eller någonting in between. Det är ungefär de grejerna jag gör hela dagarna. Och så kan jag lägga till hunt down deliveries som då inte kommer i tid.
Men du har ju också dyslexi och trots det så har du ändå lyckats skapa det här och bygga upp ett företag. Så att det är väl också ett bra exempel på att även om man har någon grej som håller en tillbaka så behöver man inte låta det vara en bromskloss.
Absolut inte. Jag har ju haft jättejobbigt med, jag insåg ju jättesent i mitt liv att jag måste ju ha någon slags förståelse, skriv- och lässvårighet. Och ett exempel då på det kan jag ta då, att vara egenföretagare och göra allting själv, då jag har ju designat allting själv för North 15 Sunny, jag skriver alla texter själv, jag gör allting själv, och kanske borde haft någon mer seriös som kollar min stavning innan min produktion gick till print. Så när mina kartonger då, inventory, anlände till min lägenhet, så var jag ju såklart supertaggad, rev upp alla kartonger, insåg då att jag har stavat fel på ena paketeringen. Och jag blev såklart jätteledsen, och man känner sig ju då, men det är så synd att man är så hård mot sig själv, man känner sig typ värdelös här. Hur kunde jag inte ens stava rätt på den här paketeringen? Så det var ju en väldigt jobbig tid, jag var jätteledsen och visste hur ska jag göra, men då insåg jag sen också att vem är perfekt? Och hur kan jag använda den här paketeringen ändå? För jag vill inte wasta den för massa olika anledningar såklart. Så då bestämde jag mig att använda den paketeringen och hörde av mig till en organisation som heter Dyslexia Foundation här i USA. De jobbar med, hur ska jag beskriva det här på svenska nu? De jobbar med redskap för barn i skolan så att de ska ha samma förutsättningar för barn utan skriv- och lässvårigheter. Så det är både teknisk, vad ska man säga, teknisk forskning och olika medel. På den paketeringen där vi har stavat fel, eller där jag har stavat fel, då istället för att skriva you are loved, som är då vår love-kudde, så skrev jag I-O-R istället för I-O-U. Jag har tittat på den där texten 100 gånger, jag tyckte att det ser jättebra ut. Men igen, jag ser ibland inte. Jag läser någonting i mitt huvud och sen när jag tittar på texten så står det någonting helt annat. Jag har helt galna exempel på andra ord jag också har läst fel på. Men så nu säljer vi den paketeringen och vi gör det här samarbetet med Dyslexia Foundation där vi donerar 10% av den kuddens försäljning till deras foundation.
Det är ju så bra. Gud, vilket fiffigt sätt att vända det till någonting positivt. Det är fantastiskt. Vad kul.
Ja, och jag tänker att det är lite den filosofin jag försöker ha i livet, att vara lite mer, att inte vara så hårt mot sig själv och kunna skratta och säga så här: gud, allting blev fel, ja, det är så rörigt och jag visste inte, men det löser säkert sig senare och vi kan fixa det här och jag visste inte, men nu i framtiden så vet jag bättre. Så jag tror typ att försöka vara lite mer easygoing än vad jag har varit tidigare i livet får mig att känna mig mer positiv hela tiden, och det är okej att göra fel. Hur ska man kunna veta allt det här också i det här landet, hur saker funkar? För generellt i, jag känner att man skulle kunna göra en hel podcast om hur det är verkligheten att leva i New York med priser, health insurance, med hur det alltid finns 9000 olika saker att göra en sak. Hemma i Sverige känns det så skönt, om man vill lösa en grej, då finns det ett sätt att göra det. Här, det finns 100 olika sätt att göra allting. Och hur ska man kunna veta var man ska börja? Så ibland känner jag att det är bara att leva i New York kan ibland vara ett heltidsjobb. Eller att lösa ett problem i New York sätter jag alltid upp. Det här kommer ta 3 timmar att lösa. Man ska försöka få tag på ett nummer. Finns det ett nummer? När man väl kommer fram, då läggs det på. Man ska ringa om. Det är ständigt någonting som bara som ska lösas i det här landet. Så jag antar att du känner igen dig.
Ja, verkligen. Jag sitter och nickar här. Man lär sig att bli hårdhudad om man inte var det innan.
Exakt. Här är ju ingenting där man kan, alltså, och det är det jag känner lite så här också med New York, att det bygger verkligen på ens tålamod. Jag var otroligt hade inte mycket tålamod när jag bodde i Sverige. Här har jag ju fått ett otroligt tålamod. Mycket mer tålamod i alla fall till vad jag hade i mitt liv tidigare. Och också förståelse och tacksamhet för saker, för ingenting här är lätt. Och om det är lätt så är jag väldigt, väldigt tacksam för om det blir så.
Vad är dina 3 bästa tips till New York? Det är en sån fråga som återkommer i podden. Det kan vara vad som helst, butiker, restauranger eller områden eller det som du gillar.
Okej, men då skulle jag säga område då 100% Williamsburg. Jag föredrar ju Williamsburg, även om jag har bott här snart i 4 år så är jag ju fortfarande förälskad. Plus att Williamsburg har ju nu också blivit mer som en stad, så nu kan du få hitta ännu mer shopping här. Och även vintagebutiker finns kvar, så jag kan tipsa några om några av dem snart också. Men definitivt spendera tid i Williamsburg. Om du åker in till Manhattan, 100% gå till Schofields. Schofields är hur jag tror retailbutiker kommer se ut i framtiden. Så jag tror inte att det finns så många andra i världen. Jag vet att det kanske byggs en, men än så länge så är det här den första. Så definitivt kika in Schofields när du får möjlighet. Det ligger Soho Bond Street. Tredje, tänker jag en restaurang då. Nu har jag inte tänkt på det här riktigt. En bra restaurang. Jo, men jag kan tänka mig några vintagebutiker. Det finns massa roliga vintagebutiker här i Williamsburg också. Buffalo Exchange ligger precis bredvid mitt gym. Där köpte jag min nyårsoutfit som då var Gypsy Royale. Jag nailade hela outfiten då. Klänning, halsband, armband, clutch för under $100. Så jag spenderade $82 allting vintage på min nyårsoutfit. Och det är liksom inte att jag ser utklädd ut, utan det var ju fortfarande elegant. Men där kan du hitta allting. Sen finns det också två andra grymma vintagebutiker. Beacon Closets nere i Greenpoint. Och sen Crossroads, Trade Crossroads tror jag att det heter. Här på North 7th och mellan Bedford och Bury. Jag kan också lägga till en magisk restaurang. Jag är ju nu vegetarian, men förut var jag inte det. Men oavsett så kan du gå dit. Jättemysigt dejtställe. Det heter Sweet Water och ligger här på mellan Berry och White på North 6. Om du äter kött, deras Sweet Water Burger, magisk. Om du inte, deras Warm Beet Salad.
Och vad kan man följa dig om man vill följa dig på Instagram? Vad heter du där?
På Instagram heter jag @victoria.dalberg. Och om ni vill följa North Fifth and Sunny, då är det @North Fifth and Sunny.
Toppen! Ja, tack så jättemycket för att du har varit med. Det var jättekul att prata med dig.
Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
Du har lyssnat på Amerikabrevet med mig, Fanny Reuterswärd och Victoria Dahlberg. Du hittar alla avsnitt inklusive säsong 1 och 2 där du lyssnar på poddar. Vi finns även på Instagram, och vill du mejla oss så gör du det på amerikabrevet.podcast@gmail.com. Gillar du vad du hör så får du gärna rata oss på iTunes så att fler hittar fram till podden. Vi hörs nästa vecka. Hej då!
Hallå, programmet gjordes av Rundfunk Media.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.